Men då väl hälsar jag välkomna Pernilla och Johan och Lovisa här. Då tänkte jag som sagt komma be er att först var och en ge några minuter till lite reflektioner och tankar kring det här. Och jag börjar gärna med dig Pernilla. Om du vill, det är ju ganska tydliga specifika frågor som också riktar till dig som riksdagsledamot. Så varsågod. Mm.
Tusen tack, och jag vill först och främst säga tusen tack för en mycket bra forskarrapport. Med tydliga ställningstaganden och att ni påvisar så att säga det som är det viktiga med att där man måste reflektera var spänningar ligger och där målkonflikter ligger. Det är alltid där vi måste ägna vår största tankeverksamhet när vi ska implementera någonting. Och jag vill också tacka för det här utmärkta seminariet där vi får möjlighet att diskutera de här frågeställningarna. Jag skulle vilja gå tillbaka 13 år i tiden när en enig svensk riksdag tog beslut om politiken för global utveckling. Och det är någonting som det fanns en bred enighet om där vi särskilt tittade just på de här målkonflikterna. Alltså att vi inte ska ge med ena handen och ta tillbaks med andra handen. Och just hitta sätt att hantera den stora politiska agendan, alltså när vi jobbar med utvecklingsländerna, att vi inte har andra politikområden där vi så att säga motverkar det som vi försöker göra i utvecklingssamarbetet. Och man har väl inte riktigt lyckats implementera det här under de här 13 åren. Och jag ska säga att jag känner mig väldigt stolt över vår regering som nu har tagit ett väldigt tydligt grepp om arbetet genom att inrätta olika strukturer på regeringskansliet där man har personer på varje departement som är ansvarig för att se till att det finns en samstämmighet i politiken. Där också det finns handlingsplaner inom alla politikområden som rapporteras in till riksdagen varje år i form av den här rapporten som man ger för politiken för global utveckling. Och jag skulle vilja säga att 2030-agendan är PGU fast i globalt kontext. Äntligen så har vi så att säga fått en global samsyn kring att vi ska implementera PGU i hela världen. Och att det, precis som i PGU, inte bara handlar om utvecklingsländerna utan det handlar också om vad vi i våra länder, varje land, kan göra för att hålla fast vid den här utvecklingen. Så att det finns en ganska god grund inom utvecklingspolitiken, för vi har ju jobbat länge med detta. Sen kommer kanske den ytterligare målkonflikten då, där man behöver jobba kanske lite extra mycket i det som ska göras i Sverige för Sverige. Och där kommer ju så att säga den här kommittén som Johan Hassel kommer prata mer om sen, att spela en oerhört viktig roll. Jag skulle vilja säga att riksdagen har i första hand inte varit den viktigaste parten i arbetet, och det visar ju ni på också i eran rapport. Utan det har varit akademiker, det har varit alltså forskarvärlden, det har varit utvecklingssamarbetsaktörer, civila samhället, de som jobbar hands-on och forskar på området utveckling. Och nu så är det ju som ni säger oerhört viktigt att vi får den politiska grunden, för det finns ju en samsyn i Sveriges riksdag om att det är oerhört viktigt med Agenda 2030. Att vi får den politiska förankringen, och det kommer nu att börja. Bland annat har vi den här årliga skrivelsen där handlingsplanerna ju presenteras och där vi kommer att ha en debatt i början av hösten i utrikesutskottet. Sen så har vi en skrivelse för policyramverket som kommer att läggas i augusti av regeringen. Och den skrivelsen kommer ju också ta tillhanda det arbete som har skett inom Agenda 2030. Så där får vi så att säga en integrerad skrivelse där PGU och Agenda 2030 vävs samman i utvecklingspolitiken. Och den kommer ju också då att debatteras. Olika partier kommer att kunna lägga motförslag och det kommer debatteras i utrikesutskottet och i kammaren. Och via det så får man ju då en grundlig förankring i Sveriges riksdag. Sen kan man ju fundera över, tänker jag, men det här är bara en fundering. Och det är ju att det här arbetet ska ju löpa under väldigt många år fram till 2030 och sen utvärderas efter det och få vidare direktiv så att säga. Och att man kanske då skulle fundera över om det skulle läggas någon slags proposition framöver. Och det är ju inte säkert att det är våran regering, det kan ju vara en annan regering eller våran regering som skulle vilja föra ett sådant arbete vidare. Och en sådan proposition skulle ju i så fall innefatta kanske helheten av Agenda 2030. Både var för Sverige, i Sverige och Sverige i världen. Men det är ju någonting som man kan fundera lite över. Sen när det gäller att det här berör ju många utskott i riksdagen. Vi pratade om att det finns någon slags integrerat eller embryot integrerat arbete i regeringskansliet. Och i riksdagen så till exempel när vi skickar militär till Mali eller till någon annanstans i världen så skapar vi olika sammansatta utskott. Och då mellan försvar och utrikes. Där vi tillsammans då diskuterar frågorna för att de hamnar mellan olika utskott. Och det skulle man ju kunna tänka sig att man gör i flera sammanhang. När det berör just de här frågorna. Jag tror jag stannar där. Tack så mycket.
Tack så mycket. Då fortsätter vi, Louisa. Varsågod.
Ja, tack. Och tack för en jättespännande rapport. Och just, jag tycker det är väldigt viktigt just det här att lyfta att hur vi tänker om ansvarsutkrävandet, hur det också påverkar hur vi strukturerar hela det här arbetet 15 år framöver. Och jättepositivt att det kommer fram så tidigt. Såklart, det här med ansvarsutkrävande är ju någonting som civilsamhället, jag är med i Concords arbetsgrupp och jobbar också på WWF som är en organisation som jobbar för en planet, att vi alla ska få utrymme att leva på en planet med en rättvis fördelning av naturens resurser. Så det här med spänningen mellan lokalt och globalt är jättecentralt för oss. Och det här med ansvarsutkrävande har ju varit en nyckelfråga i hela civilsamhällsarbetet inför att vi tog de här globala målen, eller länderna tog dem. Jag tycker när man läser den här rapporten så framgår det väldigt tydligt att det här, man ska vi få ett vettigt ansvarsutkrävande så behövs det på något sätt en tydlig process att relatera till. Och jag tycker det var väldigt värdefullt den här spänningen ni lyfter fram mellan att integrera i existerande institutioner, organisation, processer, arbetet där och att göra någonting speciellt. Jag uppfattar lite när man tänker på det här att det är inte egentligen så här att skapa nya institutioner som är den kanske stora poängen, utan att skapa en tydlig process att förhålla sig till. Speciellt om man ska nu sprida ut det här ansvarstagandet också ända ner på individnivå som författarna lyfter fram det här med medborgarens ansvar. Och det känns ju fullkomligt orimligt att utkräva ansvar av en medborgare som inte, kanske inte vet någonting om själva processen. Vi måste erkänna även för civilsamhället att det här har varit en process där det varit ovanligt mycket förankring globalt sett och jättepositivt på det sättet. Men det har ju inte varit en folkrörelse ute i stugorna, kanske som Agenda 21 delvis var för många år sedan, att folk har suttit och diskuterat. Och sen har vi i civilsamhället, de som jobbat i organisationerna, tagit med oss det här och sen har det landat i de här globala processerna. Och mycket av den resan har vi kvar att göra och det behöver vi få till en tydlig budskap. Jag tänker också på att jag jämför med kollegor i andra länder som har kanske tydligare till exempel utvecklingsplaner och sådana instrument som är en sån här process som är väldigt tydligt att haka upp saker och ting på. Där gör agendan en jättetydlig skillnad på vad man vill driva, men det finns fortfarande en process som är tydligt utmärkt. Och vi har ju många, många olika politikområden där vi jobbar med hur Sverige ska utvecklas framöver. Men det finns ingen så här samlad dokument. Så det är väl något att fundera på nu för delegationen. Och vilken typ av plan behöver vi för Sverige? Och hur ska den rapporteras till riksdagen till exempel? Och hur kan den vägen bli mer tydligt? Det här med att agendan är universell gäller både oss och här i Sverige och globalt. Och att den är integrerad är såklart nyckelfrågor för oss. Vi brukar tjata om det här att inte plocka russin ur kakan som också Sverige står för. Liksom inte hålla på att välja bland alla de här 169 delmålen och prioritera bland dem. Eller välja ett eller två mål och säga att de satsar vi på framför alla andra. Möjlig reflektion när jag läser den här rapporten är att man ska kunna tänka så att den här integreringen i existerande system och processer kanske funkar väldigt bra för det de saker vi redan jobbar med. Vi har miljömålssystemet, vi har PGU, vi har andra processer där vi har ett pågående arbete som täcker många av delmålen, men inte, absolut inte alla som finns i agendan. Men sen finns det ju de här högt hängande frukterna. De där röda körsbären längst ut på grenen som glänser i solskenet och som man inte riktigt når. Och det är kanske de som vi borde på något sätt fånga upp och lyfta fram i den här helhetsprocessen där vi vad vi fokuserar på gemensamt och vad Sverige verkligen jobbar med och explicit ser som just det viktigaste och bidraget i SDG-processen. Det är bara ett hugskott lite, men vi har för att hantera den här spänningen mellan inte plocka russin ur kakan och samtidigt inte drunkna bland de 169 delmålen måste man hitta ett sätt att sortera. Och här tycker jag det finns någonting i att fundera kring de här processerna som går på och det som vi verkligen lyfter fram som det extra ansträngningen där vi verkligen samlar våra krafter. Och där finns ju sådana som SIs rapport också tidigare visar på, sådana saker som vi har lite extra långt att sträcka oss för att nå målen. Sen pratar man i rapporten pratar mycket om civilsamhällets ansvar. Jätteviktigt. En reflektion jag gör där är att många organisationer som har varit engagerade i den här processen hittills, inte alla men många, är ju faktiskt organisationer som har förankring både i Sverige men också ute i världen. Så det finns ju ett multinivå ansvarsutkrävande här som man kanske behöver fundera på. Och det är också så att vi, när vi pratar ansvar och ansvarsutkrävande så fokuserar vi gärna på den nationella kontexten, vilket är naturligt. Men de flesta av aktörerna, eller många av aktörerna ska jag säga, i den här världen jobbar ju i nätverk som är globala och internationella. Och det är där vi tillför, och det är där vi kanske bidrar eller inte bidrar på något sätt till vad som sker också i Sverige. Och det här skulle jag gärna höra lite mer om vad ni tänker på, Magdalena. Och sen då, som sagt, det har varit en krets i civilsamhället som varit väldigt aktiv upp tills man tog målet. Concord samlar ju många av de organisationer som på något sätt jobbar med internationella frågor, biståndsfrågor, utvecklingsfrågor, globala utvecklingsfrågor. Nu behöver vi ju hela bredden av civilsamhället aktiveras, även lokala organisationer ute i landet med helt annan profil. Och då behöver man tänka också mycket på hur man lägger upp processerna här så att de ger utrymme för demokratiskt deltagande. För det finns väldigt mycket tidskrävande processer också som inte ger möjlighet för de som inte har resurser att engagera sig. Så processdesign blir väldigt viktigt där.
Tack. Ja. Tack så jättemycket. Då tar vi sista inledande här från Johan Hassel.
Tack så mycket och tack för möjligheten att vara här idag och tack för en utmärkt rapport. Alltså den första reflektionen, han landar ju faktiskt på titeln. Swedish Responsibility and United Nations Sustainable Development Goals. Och då kan man väl fråga sig, är det egentligen FNs hållbarhetsmål? Eller är det Sveriges eller är det EUs eller är det våra helt enkelt? Jag tror det sätter lite fingret på någonstans att vi än inte riktigt definierat det helt enkelt. Och jag tror att avgörande för hur vi går framåt kommer vara just hur vi egentligen fördelar ansvar och framförallt skapar delaktighet. Och jag tycker att den referensen som ni gör bak till millenniummålen helt enkelt belyser det väldigt väl. Att det tog ett antal år innan arbetet med det kom fram. Därför att kunskapen i samhället var ganska låg. Och därför att det var som så att det var ganska lågt institutionellt också. Och det är också det man kopplar till Agenda 2021 som berördes. Så byggde det framgångsrikt på därför att man lyckades skapa ett lokalt engagemang. Och det fanns en ganska stor och bred kunskap någonstans. Så att den första reflektionen har egentligen satt egentligen genom titeln. Och därmed också tycker jag bevisat vikten av själva rapporten. Den andra reflektionen så här, det är ju det att ni belyser egentligen inte så mycket forskningens roll. Och ni är själva forskare och jag tycker att det är också någonstans intressant. För att vad det här egentligen skapar en diskussion om, det är ju vad är det som leder till utveckling. Agenda 2030 är ju ett antal breda målsättningar som världens ledare har tagit fram till, och just nu så lever vi i någon form av smekmånad därför att alla kan ställa sig bakom hållbar konsumtion, hållbar produktion, ökad jämlikhet, ökad utbildning. Medan vi när vi kommer ner i själva implementeringsfasen så kommer vi någonstans att landa i ganska kärnfulla politiska diskussioner, och olika aktörer kommer att försöka kidnappa den för att trycka olika sådana delar. Och vattenkrafts brunkolförsäljning är ett ganska bra exempel där man liksom kan jacka in i en daglig politisk diskussion utifrån målen ifall man så önskar någonstans. Och det är ett bevis på någonstans att svårigheterna har egentligen inte kommit i samband med målformuleringarna, utan svårigheterna kommer att komma i själva implementeringen. Och då blir processen egentligen ansvar och ansvarsutkrävande, men framförallt mandat och roller extremt viktigt helt enkelt. Så att ni har lanserat en väldigt vältajmad rapport i den meningen att det är nu egentligen som det drar igång. Som Malin sa så ska delegationen ha sitt första formella möte i eftermiddag helt enkelt. Och delegationen har ju fått en uppgift att skapa en handlingsplan för Sveriges genomförande nationellt, men också hur man ska agera internationellt. Och tittar man på de här breda målsättningarna så är det ju som så att våra möjligheter att möta målen utifrån de indikatorerna som finns, de är ju ganska goda. Sverige ligger väl ut. Vi vet om att hållbar konsumtion, hållbar produktion, utbildning och tror jag vissa sociala delar är där Sverige kommer att ligga efter någonstans. Så en diskussion vi behöver ha i Sverige, det är ju hur ser vi på själva målbilden kring vad som ska nå fram och inte. Men det skapar också en för de länderna som så att säga kanske inte har de institutionerna och inte den resiliensen i vårt samhälle kring vad det är själva förmågan att möta urbaniseringen, klimatförändringarna och de olika delarna någonstans. Så det tror jag är väldigt viktigt att ta in i själva diskussionen någonstans. Vad är egentligen kapaciteten att möta detta, och när man då tittar internationellt sett, hur möter man den delen? Så att det är några liksom inledande reflektioner kring hur kan man se på själva målen och den delen. Tittar man på de övervägandena som ni lyfter fram helt enkelt, så pratar ni nya strukturer, existerande strukturer. Jag tror att det är väldigt klokt att man tittar mer på existerande strukturer och vad är det man kan komma fram till i den meningen. Vi har ju i delegationen ett ansvar också att titta på vad som finns och inte finns redan vad det gäller detta. Då slås man ju samtidigt av att det finns ett antal på miljöområdet, miljömålsberedningen och andra delar, men tittar man på den sociala delen, och ni skriver ju också att det finns en viss bias som ni tolkar i delegationen till exempel till miljödelarna, så kan man säga att motsvarande strukturer på den sociala sidan, de är inte riktigt lika belysta. Och det tror jag i viss mening är sammankopplat med att miljö har någonstans svävat som en icke-politisk fråga, medan det sociala ses mer politiskt helt enkelt. Och där tror jag att man kan se liksom olika delar och konflikter. Och där vill jag egentligen då komma tillbaka till själva forskningens roll. Alltså data som ni uttrycker kan ju någonstans leda fel helt enkelt. Men det måste också skapas en diskussion om vad är det som leder till utveckling egentligen. Vad är det för typ av liksom utbildning, vad är det för typ av socialsystem, pensioner, föräldraförsäkringar och andra delar. Och det tror jag i sig kan skapa en ganska nyttig diskussion också i Sverige kring hur ser egentligen det ut och vad är själva uthålligheten i de systemen vi har 2030. När jag är ute och pratar målen så brukar jag framförallt säga att Sverige har en god förmåga att nå dem beroende på att vi har en hög institutionell kapacitet. Och i både Rothsteins termer så är någonstans politik och organisation. Och det är det jag tror liksom att man måste belysa när man pratar om att använda de existerande strukturerna. Det vill säga att man måste se liksom att det här måste ner och tryckas helt enkelt. Civilsamhället i den delen ges ju en ganska stark roll och vill ganska ofta ta en stark roll och hamnar ju lite i ett dilemma som ni säger. Och där tror jag att det måste man då fundera kring vilka resurser det egentligen man skapar och ger helt enkelt. Och det tror jag är ett av de viktigaste bidragen som så att säga Sveriges sätt att genomföra kan ge internationellt, där det finns ganska svaga civilsamhällen där det inte finns några watchdogs. Och där tror jag liksom att ger man civilsamhället en stark roll i den delen också internationellt, då kan det tjäna som en inspiratör och kanske leda till ett bättre ansvarsutkrävande i de länderna som är demokratiskt fattiga helt enkelt. Så att det är viktiga delar. En annan som ni lyfter upp, det är ju holistiska perspektivet i förhållande till att ge ansvar någonstans. Så det ligger ju lite i det här med existerande strukturer. Därför att huvudproblemet som vi har idag, det är ju att vi har ett stuprörssamhälle. Både som vi ser så att säga på myndighetsstrukturen, och det märks ganska tydligt ska man helt ärligt säga när vi jobbar med 3 departement. Och nu efter regeringsombildningen så hoppas vi väl att regeringskansliet, statsrådsberedning finns med som en del av 3 departement helt enkelt. Det tror jag är oerhört viktigt för att någonstans liksom se till holistiska. Men annars finns det en fara i att man ger civilsamhället stöd för att informera och öka kunskapen. Och att man ger någonstans näringslivet en viss del vad det gäller vissa områden kring implementeringen. Och andra delar. Och då kommer man inte bort ifrån det tänket. Och där tror jag liksom att hela regeringskansliet och hela samhället har en utmaning i hur så att säga motarbetar vi stuprör nu får vi till det holistiska. Och det tror jag faktiskt att Agenda 2030 kan vara en kanalisator för. Därför att målen är universella och de är reinforcing. Det vill säga att det kommer inte att nå de olika delmålen utan att man någonstans sammanbinder dem. Och det tror jag är den viktigaste delen någonstans. Slutligen då vad det gäller ansvarsutkrävande så pekar ni framförallt på riksdagens roll. Men jag tror också det är viktigt att se att delegationen har ju en uppgift att ta fram en handlingsplan till regeringen. Och då kan man liksom som delegation börja fundera kring hur ska vi göra det för att den liksom ska få störst mandat och så att säga få ett genomslag någonstans och leva över valcyklerna. Den funderingen tror jag att regeringen måste ta också helt enkelt. Och där tror jag liksom att riksdagen och det parlamentariska är väldigt viktigt. Och jag tycker tittar man på politiska processer i Sverige och vad som är slutresultat så går det historiskt sett att se ganska väl att då det har funnits breda parlamentariska överenskommelser då har det också levererats resultat. Och där tror jag lite lätt att vi i Sverige men också EU och USA och andra länder har något utav brustna politiska system. Den dialogen saknas och det skapar en icke-förmåga att ta så att säga handlingsbeslut som har väldigt lång sikt någonstans. Och titta men nu hade vi ett lyckat möte i COP 21. Det är väldigt få regeringar som har ratificerat det. EU vet inte när man ska ratificera, Sverige vet inte när man ska ratificera. Så att det är enkelt att någonstans komma överens om det övergripande. Och sen när det leder till politiska prioriteringar så blir det svårt. Och då måste nog hela det parlamentariska systemet vara med för att det ska funka. Tack.
Tack så mycket. Och vi ska alldeles snart öppna upp till frågor och komma ganska gott om tid till det, vilket jag tycker är väldigt bra. Men jag skulle vilja börja med att fråga Kristina och Magdalena om ni vill liksom göra några reflektioner utifrån de här kommentarer som har kommit här. Vad är tankar?
Väldigt kul att höra från er som verkligen jobbar med det här och ska jobba med det framöver. Era reflektioner och uppdatering av processerna. Och vad det gäller riksdagens roll så var det ju många förslag på hur det ska se ut framöver. Lovisa, du tog upp civilsamhällets multinivåkaraktär och det är ju, om vi tänker i termer av ansvarsutkrävande, en utmaning. Men det är såklart också en styrka på andra sätt. Men där vi, om vi tänker som du ville komma till ut i stugorna, så är ju detta ännu en dimension som helt har saknats, som du sa. Och där tror jag att man kan sätta in krutet mycket mer nu. För att det är redan väl förankrat ut i civilsamhällesnivåerna utanför Sverige. Och sista reflektionen var att Johan, du tyckte inte vi belyser forskningens roll tillräckligt. Men jag tycker som statsvetare så använder vi den statsvetenskapliga forskningen just för de här diskutera processerna. Sen gör vi inte det för att diskutera hur man bäst uppnår hållbar utveckling. Och det kanske vi kunde betona ännu mer. Men vi räknar väl upp forskarsamhällets betydelse i några vändor. Men visst, vi går inte in på det jättemycket.
Det var både ett mått av smått kritik och en liten lätt flört någonstans. Va? Men jag tror liksom att kopplat till det ni säger kring själva indikatorerna någonstans och risken att mäta fel någonstans, va? Så blir det ofta väldigt liksom instrumentellt helt enkelt. Och där saknas egentligen, tror jag, samhällsvetensforskning som kan visa på vikten av liksom att bygga olika system och att gynna det någonstans. Va? Så det var nog mest ett litet rop där och säga att det behövs mer av den sorten.
Ja, jag håller med. Det var många kloka kommentarer och jag har väl inte så mycket att tillägga, men jag tänkte lite på det du börjar med, Lovisa, du tog den svenska aspekten, men jag tänkte också på du pratade om nätverk och det internationella. Och det är klart att det är två dimensioner och vi ser ju att det hänger ju väldigt mycket ihop, det nationella och internationella, inte bara som målen är upplagda, men hela den här ansvarsbilden. Vi lever ju i en värld som är mer integrerad och då blir det viktigt. Och där kan man se olika typer av ansvar hemma och det ansvar man har när man agerar internationellt. Jag tror jag stoppar där så det blir gott om tid till frågor så kan vi i så fall...
Jättebra.